Leif Fransén var på operation och fick inte störas. Inte under några omständigheter. Det beskedet fick Axberg av en barsk sjuksköterska när han anlände till kärlkirurgiska avdelningen på plan 4. Han blev bokstavligen uppläxad för att han störde mitt i ronden. Axberg fick veta att det minsann bara fanns 3 kärlkirurger i hela länet. Och eftersom den ordinarie kärljouren var sjuk hade doktor Fransén ryckt in i hans ställe. Han stod just i detta nu och försökte rädda livet på en patient med brusten kroppspulsåder. Doktorn var därför strängt upptagen minst 6 timmar framåt. Axberg lämnade avdelningen. Fransén fick vänta. Axberg antog att det var en barnlek för en kärlkirurg att gå in i kroppens alla kärl med en kanyl. I övrigt levde Fransén ett ordnat liv med fru och barn. Han hade inget kriminellt förflutet. Undantaget en svartavlönad städhjälp 2 gånger per månad. Den kommentaren hade Monica Roos inte kunnat hålla för sig själv när hon såg listan över personer som skulle höras. Hennes syster bodde nämligen granne med familjen Fransén. Axberg gissade att Roos skvallerförmåga var nedärvd och tyckte därför lite synd om Fransén. Axbergs förhör med honom skulle vara en baggis jämfört med utfrågningarna han utsattes för på grillfesterna i villaområdet. Axberg tog hissen till entréplan. Ett namn kvarstod på listan. Örjan Waltengren. Axberg repeterade vad han visste om honom. Specialist i kirurgi som sedan mitten av 80-talet tjänstgjort som överläkare vid sjukhuset i Enköping. Sedan ett par år åkte han emellertid runt som stafettläkare på vårdcentraler runt om i Sundsvallstrakten. Under sommaren hade han även hoppat in som kirurgjour på sjukhuset när läkarbristen var skriande. Anledningen till att han flyttade till Sundsvall var att han träffat en kvinna. Axberg såg på klockan 5:30. Först om en halvtimme skulle han träffa Waltengren. Så länge kunde han inte vänta. Han lånade en telefon i kafeterian och sökte kirurgjouren via växeln. Waltengren svarade nästan direkt. Kriminalkommissarie Axberg, jag är på sjukhuset. Det har uppstått en lucka i schemat. Har du tid att träffa mig lite tidigare?
Visst. Det är lugnt här nere för tillfället. Var befinner du dig?
I kafeterian.
Vänta där. Jag kommer om en minut.
Axberg hörde klicket i luren och la på. Väntade. Han gillade inte att vänta. Det kändes som han tappade initiativet. Han gick ut i korridoren. Vände blicken i riktning mot akutmottagningen. En stridström i båda riktningar. Ansiktena flöt ihop till en obestämbar massa. Bilden av Waltengren från kasinot var suddig och mörk. Axberg bestämde sig ändå för att försöka identifiera honom på så långt avstånd som möjligt. Kriminalkommissarie Axberg? En änglalikt spröd stämma ljöd alldeles bakom honom. Axberg vände sig om och såg in i ett par stora ljusblå ögon. Anletsdragen var öppna och gracila. Axberg kunde inte påminna sig att han sett mannen förut. De skakade hand och sa sina namn. Mannens handslag var slappt och svalt.
Vi kan gå till mitt rum,
sa Waltengren och vände på klacken. Med långa steg började han gå norrut i korridoren. Axberg fick anstränga sig för att hänga med i tempot. Waltengren rörde sig smidigt och energisnålt. Som ett muskulöst kattdjur, tänkte Axberg och kände sig klumpig och långsam. Efter cirka 100 meter svängde Waltengren vänster in på kirurgmottagningen. Han hälsade glatt på några kollegor och stannade slutligen vid en dörr med det egna namnet på en tejprensa över den ordinarie namnskylten.
Jag lånar rummet över sommaren, förklarade han. Den som egentligen bor här är långtidssjukskriven.
De satte sig på varsin sida med ett nästan tomt skrivbord. Axberg var varm efter promenaden och hängde kavajen på stolsryggen. Som du kanske minns så har vi talats vid en gång tidigare på telefon. Det gällde ett misshandelsärende i Timrå, där du skrev rättsintyg för någon månad sedan. Waltengren nickade.
Jag har ett svagt minne av det. Tyvärr så har det varit allt för mycket i branschen i sommar. Varje helg är det något nytt elände som ska dokumenteras.
Du jobbar hårt.
Någon måste göra det, om sjukvården ska gå runt.
Skär guld med kniv. Waltengren log ett vattnigt leende och slog ut med händerna.
Visst, det är bra betalt.
Var det därför du slutade som kirurg på heltid?
Delvis. Nu kan jag arbeta precis när jag vill. Mer flexibilitet och bättre betalt. Och att jag hamnade i Sundsvall berodde, som jag nämnde i telefon, på att jag träffat en kvinna som bor här.
Bor ni ihop?
Nej, förhållandet är hemligt än så länge.
Varför då?
Valtengren såg eftersinnande ut genom fönstret. Regnet föll oavbrutet över parkeringen. Två bilar rörde sig bakom droppridån. Hon ska skilja sig från sin man, sa Valtengren slutligen. Därför kan jag inte ge er namnet.
Det kanske du måste.
Valtengren betraktade honom neutralt, knäppte händerna framför sig på skrivbordet. Axberg noterade att fingrarna var ovanligt långa och smala. Även mannen i övrigt var finlämmad. Trots den spänsliga kroppsbyggnaden utstrålade han styrka. Hållningen förde tankarna till en elitgymnast. Kontrasten mot sjuksköterskan på kärlkirurgen var total.
Spelade ofta på kasinot?
Ja, det roar mig. 2-3 gånger i månaden.
Axberg hade läst sin läxa. Uppgiften stämde. Brukar du vinna?
Valtengren log skevt, trummade nonchalant med fingrarna mot bordet. Att spela är att vinna. Själva spänningen är en seger i sig.
Du var på kasinot den 4 juli.
Det vet du bättre än jag.
Vad gjorde du efteråt?
Gick hem, antar jag.
Finns det någon som kan styrka det?
För första gången dröjde Valtengren med svaret.
Nej.
Axberg gjorde en anteckning i ett försök att strama upp situationen. Säger namnet Lena Forsell dig något?
Ja, jag har läst tidningarna som alla andra. Förfärlig historia.
Så du har aldrig haft kontakt med henne personligen?
Valtengren skakade på huvudet.
Ett annat datum, natten mot den 12 juli. Vad gjorde du då?
Om jag inte var jour, låg jag antagligen hemma i sängen och sov.
Kan du svara mer exakt?
Valtengren tog upp en fickalmanacka och började bläddra.
Den 12. Jag var inte jour den natten, alltså det senare alternativet.
Axberg spände sina gröna ögon i mannens blekblå.
Kan någon styrka det?
Om det är absolut nödvändigt, ja.
Är jag anklagad för något?
Svaret pulveriserades av att Axbergs mobil trumpetade ut sin fanfar. Han ursäktade sig och gick ut i korridoren, satte sig på en stol i ett tomt väntrum. Ståhl meddelade att han skulle infinna sig på polishuset för att delta i en presskonferens om 20 minuter.
Axberg sa ett tvekande ja med tankarna kvar på Valtengren. Sedan återvände han till förhöret.
Som du vet utreder vi en serie mord. Eftersom du var på kasinot natten då en 19-årig flicka mördades och arbetar här på sjukhuset, är du misstänkt tills motsatsen bevisats.
Svadan rann av Valtengren utan märkbar effekt.
Jag uppger inte mitt alibis namn, med mindre än att jag häktas, sa han krasst.
Axberg hade stött på problemet tidigare. Hemliga kärleksaffärer som vägde tyngre än lagen.
Valtengren verkade bestämd och Axberg bedömde att han skulle stå för sitt ord.
Säger namnen Patrik och Per Sjögren dig något?
Inte direkt, men jag träffar runt 30 patienter varje dag.
Vilka är de?
Axberg tog upp ett fotografi på tvillingarna i portföljen.
Valtengren betraktade bilden noggrant.
Nej, det skulle jag ha kommit ihåg. Var det de som...
Axberg nickade. Mördades den 12.
Hörde om det på nyheterna. Men jag är inte inblandad.
Är det vad ni tror?
Vi försöker att inte tro så mycket. Vi väntar tills vi vet.
Valtengren kastade ett öga på sitt armbandsur.
Jag måste snart gå tillbaka till akuten.
En sista fråga, sa Axberg och lutade sig fram över bordet. Hur ofta gör du patienterna injektioner?
Valtengren såg uppriktigt förvånad ut.
Vad menar du?
Typ sprutor och kanyler? Blodprovstagning?
Nästan aldrig. Det tar sköterskorna hand om.
De tillkallar bara oss när det krånglar. Och det lönar sig sällan eftersom vi inte gjort det sedan utbildningen.
Axberg bläddrade bland sina noteringar i blocket.
Det framgår av dina papper att du var placerad på narkosen ett år under din specialistutbildning.
Valtengren log.
Det är över 10 år sedan. Så bra minne har jag tyvärr inte.
Axberg insåg att han inte kom längre. Med respekt för väntande patienter tackade han för sig. Waltengrens handslag var oförändrat håglöst. Ute hade regnet upphört. Solen glittrade överallt. Axberg gick till bilen. Han fällde bak ryggstödet, slöt ögonen och försökte samla tankarna. Waltengrens alibi måste kontrolleras. Frågan var hur åklagaren ställde sig till att pressa honom ytterligare. Om inte fick Waltengren stå på reservlistan som aktualiserades om alla andra kunde avföras. Axberg var tveksam till att någon av de båda förhörda verkligen var mördaren. Det hade inte uppstått någon specifik känsla att så var fallet. Ingen hade reagerat nämnvärt på hans frågor. Luften i bilen var instängd och kvalmig. Tröttheten kom smygande. Axberg kände hur han slumrade till. Sakta utkristalliserades en vag förnimmelse inom honom. Någonting skymtade förbi hans undermedvetna. Något han hört eller sett. Bilderna blandades med ord i en kaotisk mix som snurrade fortare och fortare. Till slut fick hjärnan nog och han somnade. När han en timme senare vaknade med ett ryck så visste han vad det var. Något som dessutom var enkelt att kontrollera. Han vred liv i bilen och gav sig av mot Sparvägen och familjen Forsell. Det var ett tecken. Så uppenbart, så efterlängtat. Än en gång hade Janus visat vägen. Dörren stod öppen. Nyckelknippan låg i innerfickan på kavajen. Kopieringen hade tagit mindre än 30 sekunder. Att lämna kavajen på stolsryggen hade varit en uppenbar invit. Han studerade journalen i datorn. Ulf Johan Axberg, född den 15 maj 1966. Han tänkte efter. Det återstod 3 offer innan han var framme vid nummer 15. Någonting måste göras. Nu frågades det till och med om vem som hade handlagt tvillingarna på akuten senast. Han log förnöjt. Det var bra att han inte hade journalfört besöket. Men ändå, kriminalkommissarien var ute efter att krossa tidens vilja. Janus förbund. Därför måste han dö. Innan han kom för nära. Problemet var att serien inte var mogen ännu. Nummer 12 stod på tur. Den sanna ordningen kunde han inte avvika ifrån. Då riskerade han att aldrig få återse sin bror. Han tog fram en kopia av sitt register i byrålådan och studerade. Plötsligt visste han hur allt skulle ske. Han skulle få arbeta hårt, men det var den enda utvägen. Tack vare hans geniala plan skulle Axberg få oväntat besök redan imorgon. Eller kvällen därpå. Den lösa strukturen fyllde honom med spänning och oro. Han gjorde en parentes kring kandidaterna med födelsedagar mellan den 12 och 14 i registret. De skulle få leva i lugn och ro. Alternativen fanns närmare än han från början hade förstått. Kirurgavdelningen, som han ansvarade för i natt, var välfylld. Den stundande jouren skulle bli ovanligt händelserik. Mia Forsell öppnade dörren efter tredje ringsignalen. Axberg märkte genast hur förändrad hon var. Ansiktet blekt och avmagrat, blicken tom och mörk. Klädseln var mer igenkännbar, vit blus över rutig filtkjol, svarta lackskor. Dock såg plaggen ut att vara minst ett nummer för stora på den avmagrade kroppen. Axberg kände sorg och medömkan inför kvinnan som stod framför honom. En spillra av sitt forna jag, som kanske aldrig åter skulle spira. Han överrumplades av den intensiva känslan. Familjen Forsells sorgarbete hade han lämnat bakom sig lika fort som det kom in i hans liv. Han insåg hur snabbt de anhöriga glömdes bort när nya brott kom för handen. Aldrig fanns det tid att stanna hos de verkliga offren. De gick in i köket. Han slog sig ner i soffan. Hon satte på kaffebryggaren. Det var som om de föll in i ett givet mönster. En välrepeterad teaterscen. Samtalet flöt trevande i korta fraser. Hon berättade om sin sommar, hur hon suttit in i villan nästan hela tiden, oförmögen att ta sig för något, apatisk om dagarna och uppvarvad genom sömlösa nätter, med en man som ofta var borta på långa flygningar. När sedan dotterns död återigen rullades upp i massmedia och olika reportrar började ringa, fick hon nog. Drog ur telefonsladden och isolerade sig från omvärlden.